RFK Jr. Bobby, Tulsi Gabbard. Thank you, Tulsi. Great comments, sir. Vivek Ramaswamy. He working with Elon on efficiency.
Här har vi dem. Eller en del av dem i alla fall. De som ska leda USA tillsammans med Donald Trump från och med januari. Den kommande kvarten ska vi kolla närmare på de som Trump har valt som sina närmsta, alltså ministrar och medarbetare i sin administration för de kommande 4 åren. Vilka utnämningar har överraskat och hur sannolikt är det att de som utnämns nu verkligen sitter kvar tills Trumps tid i Vita huset tar slut i januari 2028? Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Alexander Beijer och med mig idag har jag Daniel Olin, vår korrespondent i USA. Hej Daniel!
Hej på dig!
Det känns som att varje gång vi talas vid så här i Nyhetspodden sammanhang i alla fall så är du ute och reser. Nu har jag sett på dina egna sociala medier att så är fallet också den här gången. Så om vi börjar med att lägga dig på en karta, var någonstans är du just nu Daniel?
Nej, jag befinner mig just nu i Florida och jag är här inte för att här är Finlands sommarväder utan för att Palm Beach, eller närmare sagt West Palm Beach, är Donald Trumps hemstad och det här han har sin residens Mar-a-Lago och nu har West Palm Beach blivit av USAs nya huvudstad för det här är epicentret för tillfället. Det här som hans nya administration tar form och jag är här för att göra ett inslag och ett reportage om just den här lilla staden där nu världsledare samlas.
Mm. Och just den här administrationen, det är det vi ska tala om idag. Trump har börjat och i princip utnämnt nu hela den administrationen, alltså de ministrarna och de medarbetarna som ska leda landet tillsammans med honom de kommande 4 åren. Om vi så där på det stora hela, Daniel, ser på den här administrationen, finns det något, skulle du säga att det finns något så genomgripande tema?
Det finns det nog. Man kan säga att den här nya administrationen Trump 2.0, den består av lojala ja-sägare som då Trump belönar för att de har stött honom genom åren. Och de här människorna som kommer att ha nyckelpositioner i nya administrationen, de kommer att driva den politik Trump vill och de kommer inte att opponera sig mot Trump. Så det här är en väldigt... man kan tala om en MAGA-administration, Make America Great Again-administration.
Donald Trump har utnämnt sammanlagt 15 ministrar och dessutom 16 medarbetare som kommer att jobba med honom de kommande 4 åren. Det handlar om allt från titlar som känns bekanta för oss finländare som utrikesminister, försvarsminister och justitieminister till medarbetare med lite mer specifika uppgifter som generalläkare och chef för DOGE, Department of Government Efficiency, ett ministerium som har som uppgift att effektivisera den statliga byråkratin och skära ner i kostnaderna. Och om vi i Finland är vana vid att det oftast är gamla politiska rävar som utses till ministrar så har Trump valt att gå sin egen väg. På listan hittar vi bland annat världens rikaste man, en tidigare demokrat, alltså politisk motståndare, och en tidigare NFL-spelare. Daniel, om vi talar lite om några utnämningar, vilka har du reagerat starkast på?
No, det kan man ju säga att alltid när en ny president nominerar sin nya administration så väcker det väldigt mycket diskussion, framförallt inom det andra partiet. Så skedde också när Joe Biden gjorde. Men här i den nya Trump-administrationen finns det nog väldigt många utropstecken, väldigt många kontroversiella personer. Ett namn är Robert F. Kennedy Jr. Som vi minns var den här obundna kandidaten som lyckades samla både demokratiska och republikanska väljare, men som drog tillbaka sin kandidatur eftersom Donald Trump då lovade honom en position i hans nya regering och han ska nu bli hälsominister. Trump tackade honom med att han då testamenterade sina röster till Trump genom att ge den här posten och han är nog en väldigt kontroversiell person eftersom han är både konspirationsteoretiker och han är vaccinkritiker och han har har väldigt många märkliga tankar. Också sådana tankar som folk gillar, som att rena vatten och ta bort kemikalier från mat. Men också mycket annat som folk inte gillar. Och nu till exempel häromdagen så var det 80 stycken Nobelpristagare som undertecknade ett öppet brev där de sa att RFK Jr. han har helt enkelt inte den sakkunskap som krävs att bli hälsominister. Han är en fara för folks hälsa i USA. Men han har lite glidit under radaren RFK, eftersom det finns andra namn som är ännu mer kontroversiella. Och då talar vi om den eventuellt den kommande försvarsministern, som också har betydelse för Europa och för Finland, Pete Hegseth. Mm. Vi talar om den kommande underrättelsechefen Tulsi Gabbard och om personen som Trump nu vill se som FBI-chef, Cash Patel. De här tre namnen sticker ut.
Ja, särskilt alltså Pete Hegseth känner jag i alla fall att ha fått mycket synlighet också internationellt. Jag tycker att jag har sett mycket nyheter om den här utnämningen i Finland. Varför är han så kontroversiell i den här frågan?
Han är en Trump-hängiven lojalist. Han ska ju styra världens största försvarsministerium, Pentagon, med över 3 miljoner anställda. Han har ingen som helst erfarenhet av offentlig förvaltning eller att leda en så här stor organisation. Han är tidigare militär. Han har varit stationerad i Afghanistan och Irak. Han är utbildad på toppuniversitet. Men han har de senaste åren arbetat som programvärd på den konservativa nyhetskanalen Fox News. Och Trump har ofta varit hans gäst under hans veckoslutsprogram. Och Trump gillar honom som programledare. Och han nu liksom utnämnt den här tidigare då veteran, eller han är tidigare militär, han är numera veteran, till försvarsminister. Och det som gör honom så kontroversiell är hans syn på bland annat kvinnor. Ja, han har till och med tidigare varit misstänkt för att ha behandlat kvinnor väldigt illa. Han har inte blivit dömd för någonting, men det finns väldigt många anklagelser mot honom. Han har också haft problem med alkohol under sin karriär. Och dessutom så anser han nu att kvinnor inte ska skickas till krigshärdar, utan kvinnornas roll i den amerikanska militären ska minskas. Och han är på många sätt nog kontroversiell, och han kämpar för tillfället i Kapitolium, i den amerikanska kongressen, för att få tillräckligt mycket stöd. Och det har han egentligen varit de senaste 2 veckorna när han har talat med otaliga senatorer och försökt förklara hans ståndpunkter.
Nu en annan som du lyfte upp, underrättelsechefen Tulsi Gabbard. What's the fuss?
Hon är en väldigt intressant person. Hon är ju tidigare demokrat från Hawaii som har bland annat suttit i representanthuset som kongressledamot. Och hon har sedan bytt sida och blivit en Trump-anhängare, en MAGA-republikan. Hon har också varit stationerad i Irak. Hon har tjänstgjort som major i Hawaii's nationalgarde. Men hon har också en väldigt märklig bakgrund. Hon har bland annat spridit rysk propaganda i olika... Och hon har också varit till Syrien, och när hon kom hem från Syrien så talade hon varmt om Al-Assad som nu har störtats. Och det finns mycket såna vad hon har sagt under sin tid som politiker som väcker frågor, att kan den här personen verkligen vara USA:s nationella underrättelsechef, som då får tillgång till underrättelseinformation från USA:s 18 underrättelsetjänster och stort inflytande över dessa underrättelsetjänster. Så det är egentligen hennes tidigare uttalanden som nu har väckt väldigt mycket kritik, att kan den här människan få en så här viktig post?
Sist som du nämnde här då, den nya FBI-chefen Cash Patel. Försvarsministern är tidigare militär. Underrättelsechefen har ett militärt förflutet. Hur ser det ut för den kommande FBI-chefen? Vad är meritlistan?
Han är en tidigare jurist. Han har nog också ett väldigt intressant meritförteckning. Alltså, nu har, det finns en FBI-chef som sitter på 10 år. Men nu så har nog Donald Trump sagt att han skulle vilja avsätta, ge sparken till den här FBI-chefen. Och en orsak är att FBI gjorde ju en razzia i Trumps hem Mar-a-Lago här i närheten av var jag sitter för två år sedan, sommaren 2022. Och Trump menar att det här var då den nuvarande FBI-chefen som gav order för den här razzian när man då, och därför vill han då avsätta den och istället då utnämna Cash Patel till FBI-chef. Han har bara gett ut en bok där han har en bilaga med 60 namn som han då pekar ut, 60 personer som han pekar ut som enligt honom då ingår i den djupa statens en falang som försöker då motarbeta republikanerna och som han då pekar ut. Och många menar att kommer han att bli FBI-chefen så kommer han att vara väldigt hemlysten och gå efter de som har kritiserat då Trump under åren.
Du sa att bland annat Pete Hegseth nu har gått omkring i Kapitolium, talat med senatorer, försökt övertyga folk om att han är rätt man för försvarsministersposten. Nu har Donald Trump sagt vem han vill ha i sin administration. Hur går det här vidare? Hur går de här utnämningarna till?
Det är senaten som har 100 senatorer som ska godkänna dessa nomineringar och det kommer att ske i januari. Nu har efter valet i november så har republikanerna återfått majoriteten i senaten. Så det finns 53 republikanska senatorer och 47 demokratiska. Men man behöver då en majoritet, så det är alltså om då 3 eller 4 republikanska senatorer sätter tummen ner och säger att nej, jag tänker inte godkänna den här personen. Så då är den här personen illa ute och då får Trump nominera en ny. Så där gäller det att få med då, nästan alla senatorer. Och den här lobbningen pågår just nu i senaten.
Här finns ett namn ännu som sticker ut som jag känner att vi måste snacka lite om. Trumps nya bästa vän Elon Musk. Rik som ett troll. Han äger X. Han har grundat Tesla. Och nu ska han effektivisera hela statsmaskineriet i USA. Vad gör Elon Musk i Trumps administration?
Det här är nog en väldigt märklig bromance mellan Donald Trump och Elon Musk som nu pågår. Elon Musk har ju egentligen varit vid Donald Trumps sida ända sedan valet, redan sedan han vann valet. Elon Musk var med Trump till Paris på helgen. Han satt bredvid Donald Trump när man firade Thanksgiving i Mar-a-Lago. Det var inte Trumps barn som satt bredvid honom utan Elon Musk. Och han har egentligen befunnit sig i Mar-a-Lago de senaste veckorna och varit med bland annat i samtal när Trump har ringt upp Ukrainas president Zelensky och när olika dignitärer har besökt Mar-a-Lago så har Elon Musk suttit där. Han har ju inte fått vunnit något val eller fått folkets stöd, men han har nu fått en väldigt central position där. Och han kommer nu tillsammans med en annan miljardär, Vivek Ramaswamy, att leda ett ministerium som egentligen inte är ett ministerium men som kallas som sådant, som heter Dodge, Department of Government Efficiency. Och tanken är här att de här två herrarna ska då effektivisera statsmaskineriet och spara otaliga, inte miljarder utan biljoner. Och det här ministeriet ska då vara verksamt i ungefär ett drygt år och sedan läggas ner när man har lyckats spara väldigt stora summor pengar. De här två människorna, Elon Musk och Vivek Ramaswamy, de har ingen erfarenhet av statsförvaltning, men de har nu utnämnts till den här rollen.
Om jag låter dig analysera lite då. Vi vet inte ännu exakt hur den här administrationen kommer se ut, men vi har ju i alla fall starka fingervisningar. Hur kommer USA att se ut som land, ändå som stormakt, från och med den 20 januari nästa år?
Det får vi se. Det här är ju svårt att veta exakt vad som kommer att ske. Vi vet att det kommer att ske väldigt mycket och vi vet också att Donald Trump kommer att förverkliga den politik han har talat om i samband med valrörelsen. Det här är exakt det han har sagt kommer att göra och därför har han också valt så lojala ja-sägare till sin administration för att kunna driva den här politiken och verkligen förverkliga dessa löften. Men tanken är ju att lägga sätta Amerika först och minska engagemanget i omvärlden i Europa och Asien och så vidare. Och alla de beslut som fattas ska gagna då amerikanerna. Och är egentligen två saker som han kommer att prioritera. Trump är givetvis ekonomin och där kan man då fråga sig på vilket sätt betyder det strafftullar som skulle eventuellt då påverkar den amerikanska ekonomin, vet inte exakt hur. Och en annan fråga är förstås migrationen. Där kommer man att ha en massa deportation, deportera väldigt mycket människor, men också stänga gränsen till både Mexiko men eventuellt också till Kanada. Men det vi kan säga här nu att även om Trump är nyckfull, han är oförutsägbar, han twittrar och han säger det ena, men så bör man ändå fokusera på vad han verkligen gör, inte vad han säger. Men vi bör också ta honom på orden, för han har nu varit med en gång tidigare, han har haft flera år tid att planera och nu har han en plan och den planen vill han förverkliga.
Mm. Hur sannolikt är det att de här personerna som börjar jobba i januari är samma personer som också jobbar i januari 2028 när Trumps mandatperiod på 4 år tar slut?
Det här är en bra fråga, för vi vet ju hur det var under hans första administration och hans första tid i Vita huset. Det var väldigt turbulenta tider och många av de här byttes ut och vi hade flera, till exempel amerikanska utrikesministrar under dessa 4 år. Det kommer nog att, det här är en väldigt intressant att följa med, därför att det här är personer med starka viljor, det här är personer som då ska följa Trumps order, men samtidigt så kommer man fråga sig, hur kommer de här människorna att kunna samarbeta med varandra, speciellt om de inte har så mycket erfarenhet av det här jobbet från tidigare. Och då kommer det nog att bli problem under vägens gång och det kanske inte blir så effektivt som han hade hoppats, och det kan också leda till att Trump då tröttnar på vissa av de här och ger sparken och anställer någon ny. Så det här får vara se, men det är mycket möjligt att det går så att vi inte har alla dessa namn kvar i januari 2028.
Tack så mycket för det här.
Tack för att jag var med.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Daniel Olin, vår korrespondent i USA. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser, så hörs vi nästa gång.